God morgon igen. Här står jag. Okej, jag tänkte för dagens tema är omvändelse. För då tänkte jag börja med hur jag blir frälst. Det är kanske inte alla som har hört. Så jag kommer från en familj som tror inte på Gud. Och som tror inte på Gud för andra. Men det blev så när vi flyttade till byn när jag var uppväxt att min mamma och pappa blev vänner med en man som var pastor i vår kyrka. Och så lärde de känna pastorn och fruan och så började de besöka kyrkan lite regelbundet. Och så började jag gå på söndagsskola. Och så var det när jag blev 8 eller 9 så sa mamma till jag och min syster: vill ni fortsätta gå i söndagsskola? Och min syster sa nej tack. Och jag sa ja, gärna. Och någon gång under tiden att jag var med i söndagsskola så tog jag ett beslut att följa Jesus. Men jag vet inte exakt vilken dag. För jag har ingen minne av att inte tro på Gud. Och jag tänker vilken välsignelse det är att vara uppväxt i en icke-kristen familj och ändå leva varje dag med Gud. Det är hans nåd. Men sen när jag blev kring 29-30 så påminner Gud mig om dagen när jag blev dopt som barn. Jag var 7, för mina föräldrar visste inte om barndop och allt, och så kom jag lite sent in i det. Så blev jag 7, så jag minns allt som hände där. Och så var det att de gjorde någon särskild gudstjänst bara för oss, jag och min syster, och våra gudföräldrar och allt. Och så gjorde de ett tecken av ett kors på min panna utav vatten. Och så när jag kom hem, jag var så besviken för det var tår på pannan. Och jag var, så gick jag upp till badrummet och gjorde det igen. Och så när jag var 29 eller 30 så påminde Gud mig det. Och han sa, jag var med dig när du gjorde det. För det var liksom mitt beslut. Jag vill ha korset kvar på pannan. Så då blev jag frälst. Ja, så tänk hur Gud kan plocka ut någon från en familj som inte tror på honom och ändå leder dem till korset. Så det är min berättelse. Så det handlar om omvändelse idag. Men vad betyder det? Vad betyder omvändelse? Det är att totalt vända dig om från någonting. Att förändra beteende. Det är att lämna någonting bakom sig och gå vidare mot någonting annat. Så när vi blir frälst så vänder vi om från vårt gammalt liv som var emot Gud. Vi vill inte ha Gud innan. Men sen vänder vi oss till Jesus. Ett ja till Jesus betyder ett nej till livet som det var utan Jesus. Om man försöker säga ja till Jesus och till gamla livet så blir man splittrad. Det går inte. Ett ja till Jesus betyder ett nej till hur det var innan. Men förlåtelse och omvändelse, då kommer tillsammans som ett paket. Så hörde vi om förlåtelse förra veckan. Så nu har vi omvändelse den här veckan. När förlåtelse kommer till oss som en möjlighet så kommer det tillsammans med möjligheten att omvända sig och förändra mans beteende. Jesus död på korset ger oss möjlighet att få liv, att få förlåtelse för våra synder, möjlighet att sluta leva utan Gud men istället leva tillsammans med honom. Förlåtelse och omvändelse, de går hand i hand. Om vi kan ha nästa bilden. Ja, precis, den har vi. Hon på vänster sidan, hon heter Amina. Och hon bor i Mozambik. Och hon var någon som hade ett väldigt, väldigt hårt liv som barn. Det var ingen i hennes familj som vill ha henne. Inte mamma, inte pappa, ingen. Inte moster, inte mormor. Så till slut hamnade hon hos sin morbror. Men morbror, han var inte alls bra. Han levde med henne som hon var hans fru, fast hon var 9. Så det var inte alls bra. Hon var tvungen att rymma iväg. Och så hamnade hon med Iris Ministries, som var grundade av hon här i mitten, Heidi Baker och Roland Baker, så hamnade Amina hos Iris Ministries och som hon fick en ny familj, hon fick mat, hon fick höra om Jesus. Hon fick ta emot förlåtelse för sig själv. Efter några år bestämde hon sig att förlåta hennes morbror. Och det var jättetufft och jobbigt beslut för henne. Men hon åkte hem till honom och sa, Jesus vill att jag förlåter dig. Hennes morbror var helt tyst, han sa ingenting. Och hon hörde ingenting ifrån honom för ett år. Och sen efter ett år så ringde han till henne och sa, jag vill omvända mig. Kan jag få din förlåtelse? Ja, det är starkt. Tänk efter hur många år han hade gjort illa mot henne. Men han ville omvända sig. Och nu är morbrorn frälst. Nu är han evangelist. Han går runt och pratar om Jesus. Tänk vilken skillnad. Men det var först att hon fick ta emot förlåtelse från Jesus. Och sen utifrån det fick hon förstå vad det betyder att förlåta någon annan. Och det gav honom möjlighet att omvända sig. Nåd och förlåtelse ger oss möjlighet att omvända oss. Det står så här i Romarbrevet 2, vers 4. Yes. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse, skriver Paulus. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Paulus är någon som förstår vad omvändelse betyder. Han hotade kristna innan han blev frälst. Men sen träffade han Jesus i en vision och sen omvände han sig direkt. Han träffade Guds godhet och förlåtelse och det ledde honom till omvändelse. Precis som det står i versen som han skriver. Men när han skriver så här så blir han frustrerad med dem som inte förstår deras behov av omvändelse. De vill bedöma folk istället. Och han är, förstår du inte, det är Guds godhet som vill föra dig till omvändelse. Missa inte chansen, säger Paulus. Vem är det som behöver omvända sig? Egentligen det är alla, va? Det är alla. Men det är inte alla som erkänner deras behov. Vi fick höra i bibeltexten om Levi. Och han var en tullindrivare. Han var ingen som folk tyckte om. Tullindrivare var de som samlade in skatt. Men de flesta samlade in för mycket och bara behöll det där för sig själva. De tog människors pengar för sig själva. De var inte omtyckta. De hamnade ofta i en grupp med syndare. Folk ville inte vara med dem. Folk ville inte umgås med dem. Men plötsligt kommer Jesus till Levi och säger, följ mig, säger Jesus. Och sen står det så här, vers 28. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Det är omvändelse. Levi lämnar sitt gamla liv, sina pengar, mitt i allt. Och följer Jesus på en gång. Allt annat runt omkring betyder ingenting längre. Nu vill han endast vara med Jesus. När vi ser vem Jesus är på riktigt vill vi bara omvända oss på en gång. Och det är så att Jesus bjuder in oss. Han bjuder oss in. Han säger till Levi, följ mig. Och det säger Jesus till oss alla. Följ mig. Som Sven Gunnar berättade i hans vittnesbörd så sa Jesus, följ mig till honom också. Levi blev faktiskt evangelist direkt och bjöd hem alla av hans vänner så de kunde också träffa Jesus. Så hade han fest med dem. Han blev fri och han ville också att hans vänner får höra om Jesus. Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Levi förstod det på en gång. Han förstod sin behov av det. Men när Jesus kommer hem till Levi är det andra som förstår inte alls deras behov av omvändelse. Och det är fariseerna. Och de frågar Jesus så här, vers 30 fram till 32. Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. I deras stolthet så missar fariserna chansen att ta emot inbjudan till frälsning. De tror att de är friska. De tror att deras liv är perfekta. Deras gärningar är det som de behöver för att göra dem rättfärdiga. Så är det inte. Tyvärr, så är det inte. Jesus satsar inte tid med dem som tror de inte behöver honom. Han satsar inte tid med dem som behöver dem är frisk, som känner att de är frisk, som vill leva utan hans hjälp. Fariserna var så bunden i deras tolkning av lagen att det var inte ens en möjlighet för Jesus att komma in till dem. Det var inte ens en möjlighet för Jesus att komma och bjuda dem in till frihet. Levi behövde vänner. Han behövde vara accepterad. Han visste han inte var perfekt. Han såg Jesus inbjudan som en väg till liv och en väg utifrån situationen. Vänner, om vi tror att vi inte behöver Gud så kommer vi inte be honom om hjälp. Så kommer vi inte få någonting. Det är de som är hungriga som blir mättade. Alla behöver omvändelse. Det är inte alla som förstår. Men när vi förstår vår behov av Gud så då omvänder vi oss. Då tackar vi ja. Men det är inte det endast den första dagen som vi tackar ja. Det är varenda dag. Varenda dag när vi vaknar så tackar vi ja igen. Ja, Jesus, igen vill jag leva med dig idag. Varenda dag. Tills allt i våra liv blir omvänt. Våra hjärta, sinne, pengar, relationer, varje detalj, varenda dag. Jag står här som en som behöver Gud lika mycket nu som jag behövde honom när jag blev frälst. Fast jag kanske erkänner det mer nu. Jag kanske förstår hur mycket mer nu jag behöver Gud. Det är inte så att jag blir mer duktig som en kristen när jag går vidare utan jag känner att just det, jag behöver dig ännu mer idag, Gud. Jag behöver komma ännu närmare dig nu. Varför väljde Jesus Levi? Var det för att han var duktig? Nej. Var det för att han hade nått en viss standard i hans liv? Nej. Jesus såg inte Levis problem då. Han såg inte Levis misstag. Han såg potential. Jesus såg vem Levi kunde bli. På ett mänskligt sätt var det ingenting som visade att Levi skulle vara en ledare, skulle vara en lärjunge. Och det är en utmaning för oss att inte vara som fariserna och se med våra mänskliga ögon och krav. Fariserna missade totalt Levis potential. De såg honom som en syndare. De hade inget hopp för honom att han skulle förvandla sig. Jesus missade inte det. Jesus såg. Fariserna, de dömer Levi. Jesus kommer med godhet. Och det är den godhet som för honom till omvändelse. Finns det folk som vi tänker, nej, det blir svårt för dem att ta emot Jesus. Nej, de är för långt borta. Finns det folk som vi kan tänka, aj, nej. Ja, det var så här över många år att det var väldigt, väldigt tufft att prata med Adrians kusin. Han var lika gammal som oss ungefär. Och han tänkte att alla kristna var bara dumma. Han tänkte att vi var tokiga, att vi gick till kyrkan. Och varje gång vi träffade skulle han argumentera med oss. Varje gång, varför tror ni så här? Varför tror ni så här? Varför tycker ni att Bibeln är sant? Bla, 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 hela tiden. Till man nästan blir helt svettig av det här. Ah, okej, okay, det är så här liksom. Och vi var... vi hade inte mycket förväntat att han skulle bli frälst, kan man säga. Men plötsligt fick vi höra att han hade börjat gå på kyrkan. Och plötsligt fick vi höra att han blev frälst. Och sen fick vi höra att han hade, skulle gifta sig med en stark kristen kvinna. Och så var det så på bröllopsdagen att han stod så här i lovsången till bedjan till Gud. Framför alla sina icke-kristen vänner. Det hade vi inte sett alls efter all av det här. Varför tog det så här, så här, så här? Jesus såg och Jesus kallade honom. Finns det folk som vi tror, nej, kanske det är att Gud säger, jo, faktiskt. Men följ eller inte följ, hur djup är din omvändelse? Hur djup är din omvändelse? Då går vi vidare till Lukas 9. Och det här är en stark kontrast till vad hände med Levi, med de här männen. Här är män som kommer på orsak efter orsak för varför de inte kan följa Jesus. Och det är så här, 59 fram till 62. Till en annan sade han, följ mig. Mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sade, jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Och Jesus svarade, de som sätter handen till plogen och sedan blekar bakåt, passa inte för Guds rike. Ouch. Det är hårt. Första mannen vill följa Jesus efter sin far har dött. Han följer inte på en gång, utan han vill att hans ansvaring som en son att begrava sin far blir mer viktig än liv med Jesus. Han vill vänta. Han är inte som Levi som, ja, jag följer. Den andra mannen vill ha hans familj gudkänna sin beslut att följa Jesus. Han vill först liksom säga med familjen, åh, jag tänker följa Jesus, men han har svårt att bestämma direkt för sig själv. Men vänner, vi alla behöver bestämma för oss själva vad sitt ja till Jesus. Mitt svar till Jesus har ingenting att göra med vad min familj tycker egentligen. Jag kunde inte vänta för dem. Om jag skulle vänta för dem skulle jag ändå vänta nu för att följa Jesus. Men sen har jag haft 31 år med Jesus istället. Jag kunde inte vänta för dem. Även om de har inte än varit frälsta av Jesus vill jag vara förlåten av honom. Han kommer först och sen allt annat. Det var inget alternativ att vänta. Mamma, jag tänker, tro på Jesus, vad tycker du? Hur skulle det gå? Det skulle inte gå. Mannen i Lukas 9, han sätter sin familj som är viktigare än Jesus, men hans familj kan inte frälsa honom. De kan inte ge honom evig liv. De vill göra vad de kan på ett mänskligt sätt, men de kan inte ge honom förlåtelse från Gud. Det endast Jesus. Låter det hårt? Men det är sant. Det är sant. Jag säger inte att vi skulle strunta i vår familj. Det skulle vi inte göra utan att Jesus kommer först. Jag struntar inte i min familj. Jag pratar med dem hela tiden om Jesus. Jag ber för dem jämt. Jag talar in i deras liv om vad jag tror att Gud säger till dem. Trots att de kanske inte... Att de kanske tycker jag är dum, men... Ja. Så är det. Så är det. Men Jesus kommer först. Levi lämnar allt på en gång utan att tveka. Vad är det för skillnaden bland honom och de här männen i Lukas 9? Levi sätter Jesus före allt annat. Och vi kan ta nästa. Här kommer ett citat från Open Doors. Och det står så här. De som konverterar från islam till kristendomen i Iran riskerar att fängslas eller till och med dödas. Men en 27-åring från Iran, han sa så här. Jag var 18 när jag lämnade mitt hem. Nu är jag 27. Jag har inte varit i Iran sedan dess. Jag har inte träffat min familj på 10 år. Det är en stor uppoffring, men trots allt det är jag glad och tacksam. Han är en ny för tiden som väljer Jesus före allt annat. Trots allt som det kostar honom. När vi har dop i kyrkan så sjunger vi: jag har beslutat att följa Jesus. Men kommer ni ihåg vad står i vers 2? Jag följer korset och inte världen. Jag följer korset och inte världen. För korset är åt det här hållet och världen är det här hållet. Så ett ja till korset betyder ett nej till världen. Vi gör så här. Vi går det här hållet. Men i Sverige och i England med är det så lätt att leva med en liten del av allt. En liten del av kyrkan, en liten del av världen, en liten del av lydnad, en liten del av vad jag vill. Eller hur? Ja, men Gud, han är fylld med nåd, va? Jag har en liten del av det här, det här, det här, det här, det här, och sen får Guds nåd bara täcka. Eller hur? Eller? Nej. Eller nej. Guds nåd är ingen lek, vill jag säga. Guds nåd är ingen lek. Det står och han har talamod. Men det är ingen lek. Det är inte hur nära gränsen får jag leva, Gud. Hur nära? Nej. Hur nära Jesus kan jag leva? Hur nära hans kärlek kan jag leva? Hur nära hans hjärta tills jag hör det slå? Om man lever nere i gränsen till världen så kommer man inte höra Guds hjärta slå så hög. Om man lever nere i korset, hör man. Va? Älskar dig, säger Gud. Älskar dig. Yes. Det är vackert att gå med Jesus, tycker jag. Det är vackert att vara nära honom dag för dag. Men om vi inte ser hur vackert det är så blir det svårt att ha motivation att följa honom. Om vi inte ser hur stor han är. Om vi inte upptäcker hans kärlek på riktigt. Om vi inte ser Jesus. Hur svårt är det då att lämna det som känns jättekul? Men om vi ser Jesus är så här, då vill vi lämna. Har vi sett allt som Jesus är? Sitter du här nu och känner att du har sett allt av honom än? Nej. Eller om du har så kommer till mig och säger till mig hur jag kan. Jag vill lära från dig. Har vi sett allt om Jesus och hans kärlek än? Om du har svårt att lämna någonting från ditt gamla liv. Har du sett honom? Har du sett honom? Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Det är vackert, Guds godhet. Det är fylld med potential och liv. Det är så stort att någon som kan göra någon annan illa kan ändå få förlåtelse och omvända sig. Och sen ha någonting att ge till någon annan. Så stor är Guds godhet. Paulus som ville döda alla kristna får ändå få förlåtelse, får ändå få någonting från Gud att gå runt och tala evangeliet till tusentals andra. Vad är det som vi omvänder oss från och till? Låt oss titta på det som är så vackert. Så kom vi in på Efesierbrevet. Vi ska snart landa. Så. Efesierbrevet 2, vers 4-5. Det är Paulus som han förstår vad omvändelse betyder. Så då vill jag höra vad han säger. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Paulus beskriver en Gud som har förvandlat oss från döden till liv med Kristus, från Guds vred till att sitta med Jesus i den himmelska världen. Genom Jesus nåd, genom Guds nåd, genom Guds stora kärlek blev vi rättfärdiga. Vi omvände oss från döden till liv genom korset, genom Jesus. Men vi var död i våra synder innan vi träffade Jesus. Men vad kan man göra när man är död? Vad kan man göra när man är död? Ingenting, precis. Vi kunde inte göra någonting. Vi var död. Det är Gud som har gjort det. Det är Gud som har gjort det på grund av hans nåd, på grund av hans godhet. Så hur lever vi som de som har blivit omvänt, som nu har sagt ja till Jesus? Mycket, mycket friare. När man är älskad så är man fri, så kan man känna jag är trygg. Jag är trygg, jag är räddad. Nu är vi fria och har vi möjligheter för att befria andra. Fri att befria andra är ju tema just nu för oss. Levi, han blev en av Jesus lärjungar. Han blev en av de 12 som gick runt byar och städer och berättade om Jesus. Och berättade om Guds rike med under och tecken. Det var vad hände till honom. Det var vad hände till honom. Om vi lever nära korset, om vi lever tacksam för vårt nytt liv, om vi går steg för steg med heligande, då har vi mycket för oss, men inte endast oss, utan för andra. När livets omständigheter blir för mycket så är det svårt att tänka hur man kan liksom visa någonting till någon annan. Man försöker bara ha huvud över vattnet, eller hur? Men när vi tar tid med Gud, även om det bara är 5 minuter när man fokuserar endast på Gud, så gör det skillnad. När vi tar tid med Gud så är det svårare att tacka nej till honom. Vem vill tacka nej till den som man älskar? Egentligen. Vem vill tacka nej till den som man är nära? Den som man litar på? Vem vill tacka nej till den? Jag vill avsluta med några frågor för oss. De kommer utifrån det här. Är det någon i ditt liv just nu som du kan visa Guds godhet till? Är det någon i din familj eller en granne eller en arbetskamrat eller någon som du kunde visa Guds godhet till och leda dem lite närmare till omvändelse och låta Gud leda dem? Är det någon i ditt liv som var som Arjuns kusin var för oss, som du känner nej, de kommer aldrig bli frälst, va? Men hur vill Gud att du ber för dem? Hör vi Gud att du ber för dem. Är det någonting i ditt hjärta som känns just nu, det är lite större än Jesus faktiskt. Jag behöver släppa det. Är det någonting som du känner, jag behöver omvända mig från det här faktiskt. Det var så här för mig. Det är så bra när man undervisar, för Gud går igenom dig själv först innan du undervisar någon annan. Så det var så att Gud sa till mig i veckan, du behöver omvända dig från någonting här. Så fick jag lämna någonting som jag hade tänkt var helt okej. Någon tankebyggnad som var här som, ingen problem. Men jag kände att jag behöver lämna det. Jag behöver vända mig mot Jesus i det här området istället. Och så fick jag uppleva Guds kärlek så stark direkt. Så jag verkligen rekommenderar det här. Det är värt. Ska vi stå upp tillsammans och ha en stund inför Gud? Ta en stund nu i bön. Fundera gärna på de här frågorna. Kanske det finns en just nu som Gud är, jag vill att du tar lite tid med just det här frågan. Ta en tid nu i bön. Kanske du står här och känner att det kommer aldrig vara någon annan i min familj nu som kommer tro på Jesus. Kanske du känner lite hopplös över att vara ensam i familjen som tror på Gud. Men ge dig till Jesus i bön nu. Kanske du känner att det som du har lämnat för att följa Jesus känns alldeles för stort. Och så bara låta Gud visa dig vad du har i hans famn, i hans familj. Vem du har runt omkring dig som du kanske inte har sett. Om du känner det någonting som har blivit större än ditt kärlek för Jesus. Titta på honom igen. Se hur stor han är. Bara lämna det. Ta emot mer av honom. Kanske det är någonting du har läst eller sett på TV som bara stör. Men då kan du lämna idag. Kanske det är något med musik som distraherar. Ingen fara. Bara lämna det. Kanske det är en tanke kring en annan människa. Det kan ni lämna idag. Vi går in i förbön. Vi kommer ha förbön här och kommer vi ha en stund i lovsång nu.